Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Natural Born Cyborgs Minds, Technologies. And the Future of Human Intelligence är en fackbok från 2003 där filosofen och kognitionsvetaren Andy Clark granskar relationen mellan mänskligt tänkande och teknik. Boken rör sig mellan filosofi och medvetandet, neurovetenskap, artificiell intelligens och vardagliga exempel på verktygsanvändning. Clark vänder sig mot den vanliga bilden av cyborgen som en människa som först genom implantat eller avancerad elektronik blir delvis maskin. Hans huvudpoäng är istället att människan alltid har varit en varelse som tänker tillsammans med sånt utanför kroppen. Språk, anteckningar, kartor, klockor, datorer och nätverk kan fungera som delar av större kognitiva system. Syftet är alltså inte främst att förutsäga en science fiction framtid utan att ompröva vad ett mänskligt sinne redan är. Clark undersöker varför våra ovanligt formbara hjärnor så lätt samspelar med redskap och vilka följder det får för frågor om identitet, kunskap, ansvar och mänsklig förbättring. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, människan som en naturligt född cyborg. Clarks mest kända tes är att människan är en naturligt född cyborg. Ordet används inte som en bild för en människa med metallproteser utan som en beskrivning av vår grundläggande förmåga att integrera redskap i hur vi uppfattar, minns, planerar och handlar. Det avgörande är inte om ett hjälpmedel sitter under huden eller ligger på ett skrivbord. Frågan är om det blir så pålitligt sammanflätat med en uppgift att det ingår i den praktiska tankeprocessen. En inköpslista kan till exempel bära minnesinformation och en karta kan organisera orientering på ett sätt som avlastar hjärnan. Clark menar att detta inte är ett sent digitalt avsteg från en tidigare ren mänsklig natur. Tvärtom har kultur och teknik länge varit villkor för mänsklig intelligens. Skrift, tal, verktyg och sociala rutiner gör det möjligt att lösa problem som en isolerad hjärna skulle hantera sämre. Perspektivet flyttar därmed fokus från människan som en självständig biologisk individ till människan som en varelse som bygger fungerande system av hjärna, kropp, material och miljö. Det är en stark invändning mot föreställningen att teknik alltid står på ena sidan och människan på den andra. För det andra, det utvidgade sinnet går bortom hud och skalle. Boken utvecklar tanken om det utvidgade sinnet, en position Clark tidigare förknippats med genom arbetet med David Chalmers. Den utmanar antagandet att alla mentala processer måste äga rum innanför hud och skalle. Clark säger inte att varje sak vi använder automatiskt blir en del av vårt sinne. Ett verktyg måste vara tätt kopplat till handlingen, lätt att använda och regelbundet tillgängligt på ett sätt som gör att vi förlitar oss på det. När dessa villkor närmar sig att vara uppfyllda kan gränsen mellan intern och extern informationsbearbetning bli mindre viktig. Resonemanget har betydelse eftersom det förändrar hur vi bedömer intelligens. En person som använder papper för att lösa ett svårt matematiskt problem kan inte enkelt skiljas från pappret och symbolerna om just samspelet gör lösningen möjlig. I dagens Sverige är detta lätt att känna igen i användningen av mobiltelefoner för navigation, kalenderplanering och informationssökning. Samtidigt kräver tesen noggrannhet. Att en tjänst påverkar våra beslut innebär inte i sig att den tänker åt oss. Clark vill främst visa att kognition ofta är distribuerad över flera delar, inte att personligt omdöme eller biologiska hjärnor har blivit oviktiga. För det tredje, transparent teknik förändrar kroppens och jagets gränser. Ett centralt begrepp hos Clark är transparent teknik. Med det menar han teknik som, när den fungerar väl, träder i bakgrunden för användarens upplevelse. En van förare fokuserar normalt på trafiken, inte på ratten som ett främmande objekt. På liknande sätt kan glasögon, en käpp eller ett välbekant digitalt gränssnitt bli praktiskt införlivade i hur kroppen möter världen. Tekniken försvinner inte fysiskt, men den upplevs mindre som ett mellanled. Clark använder denna tanke för att visa att kroppsschemat och vår känsla av handlingsförmåga är formbara. Vi kan lära oss att agera genom redskap och då utvidgas vår praktiska räckvidd. Detta gör också cyborg-begreppet mindre sensationellt. Det handlar inte bara om kirurgi, robottarmar eller hjärnimplantat, utan om grader av inkorporering som redan präglar vardagen. Samtidigt finns en viktig begränsning. Teknik blir inte transparent för alla och inte i alla situationer. Dålig design, bristande tillgänglighet eller ojämlik digital kompetens kan istället göra verktyget till ett tydligt hinder. Bokens analys hjälper därför läsaren att se att god teknik inte bara tillför funktioner, utan kan förändra hur smidigt människor uppfattar, orienterar sig och utför uppgifter. För det fjärde, hjärnans plasticitet gör människa och teknik till ett samspel. Clark förankrar sin filosofi i idén om hjärnans och kroppens plasticitet. Människan föds inte med ett färdigt program för varje miljö, utan kan lära om och skapa nya stabila samarbeten mellan perception, rörelse och yttre stöd. Därför kan ett redskap vara mer än en passiv förlängning av en redan färdig intelligens. När vi använder symboler, instrument eller digitala system förändras också så vilka strategier vi väljer och vilka problem vi överhuvudtaget kan hantera. Boken betonar att intelligens ofta uppstår genom ett kretslopp. Vi ändrar miljön med hjälp av redskap. Miljön ger oss nya ledtrådar och dessa ledtrådar styr nästa steg i tänkandet. Ett anteckningsblock kan exempelvis göra mellanresultat synliga och därmed minska kraven på arbetsminnet. Den här synen ligger nära teorier om förkroppsligad och situerad kognition där tänkande förstås som handling i en värld snarare än enbart intern beräkning. Clark använder inte plasticitet för att hävda att alla tekniska förändringar är positiva. Snarare förklarar den varför människan både kan anpassa sig snabbt och bli beroende av de strukturer hon skapar. När verktyg och sociala rutiner förändras, förändras alltså också förutsättningarna för mänskligt tänkande. Slutligen, förbättring kräver samarbete och omdöme. Inte bara mer avancerade maskiner, natural born cyborgs, behandlar framtida teknik som bärbara datorer, intelligenta miljöer, sensorisk förstärkning och styrda proteser. Men Clarks perspektiv är bredare än en enkel hyllning till uppgradering. Den väsentliga frågan är hur mänskliga och tekniska resurser kopplas ihop. Ett system kan vara kraftfullt på pappret, men ge dåliga resultat om användaren inte förstår när informationen är relevant, hur den ska tolkas eller när den bör ifrågasättas. Därför blir samordningen mellan människa och maskin viktigare än en jämförelse där den ena sidan ska vinna över den andra. I samtida termer gäller det även AI-baserade verktyg. De kan utvidga sökning, skrivande, översättning och analys, men de ersätter inte behovet av källkritik, situationsförståelse och ansvar. Clark ger dessutom skäl att ha teknikens sociala dimension på allvar. Våra kognitiva hjälpmedel omfattar inte bara apparater, utan även språk, utbildning, institutioner och gemensamma arbetssätt. Vem som får tillgång till fungerande hjälpmedel blir därmed en fråga om mer än individuell bekvämlighet. Boken erbjuder inga färdiga regler för varje ny teknik. Men den ger ett användbart sätt att bedöma om ett verktyg stärker människors praktiska handlingsförmåga eller främst skapar nya former av beroende och störning. Sammanfattningsvis, Natural Born Cyborgs passar läsare som vill förstå teknik utan att fastna i vare sig okritisk framtidsoptimism eller rena katastrofscenarier. Den är särskilt relevant för studenter och yrkesverksamma inom filosofi, kognitionsvetenskap, design, AI, pedagogik och människa-datorinteraktion. Även den som funderar över mobiltelefoner, digitala hjälpmedel eller AI i vardagen får ett tankeverktyg som fortfarande är användbart. Trots att flera av bokens konkreta teknikexempel kommer från en tidigare digital era. Den intellektuella vinsten är att läsaren lär sig formulera en mer precis fråga än om teknik gör oss mer eller mindre mänskliga. Clark frågar hur mänskliga förmågor faktiskt byggs i samspel med kropp, redskap, miljö och kultur. Praktiskt kan perspektivet hjälpa läsaren att värdera verktyg utifrån hur de stödjer uppmärksamhet, minne, omdöme och självständigt handlande. Boken skiljer ut sig från många titlar om transhumanism och artificiell intelligens genom att inte göra spektakulära implantat till huvudfrågan. Istället visar den en kontinuitet mellan penna och papper, digital sökning och mer avancerad teknik. Den är också mer filosofiskt krävande än en vanlig bok om digitala vanor, eftersom den prövar själva gränsen för vad ett sinne är. Den som söker enkla råd kan uppleva resonemangen som abstrakta. Men för den som vill ha en genomarbetad grund för att tänka om människans teknikberoende är Clarks bok både originell och fortsatt betydelsefull. Om du vill stödja Andy Clark, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!